Ska se om vi får något ljud. Det är ljud. Nu hör jag att det är ljud. Vad kul att få komma till här är i Skillingaryd den här söndagskvällen. Jättekul. Tack Mattias. Jag heter Martin och bor till vardags uppe i Skövde. En liten kort presentation bara. Jag är gift. Vi har två pojkar på 7 och 9 år så att det är fullt liv där hemma. Och så reser jag halvtid för barnsamariten och berättar om vårt arbete. Och sen jobbar jag halvtid som pastor uppe i Pingstkyrkan i Skövde. Så att det är väldigt kul att få komma ut till er och få berätta om vad som händer runt om i världen. Och vad som sker genom barnsamariten. Men också möjligheten att få dela ett Guds ord med er. Så tack för den stora förmånen att få vara här. Och jag vet inte hur många av er som vet vilka barnsamariten är. Är det några? Är det någon hand? Så att det är lite, ja men några händer går upp här. Men väldigt kul annars att få, det är ju kul både och. Men lite extra roligt ibland när man får berätta för människor som inte vet. Och vi är en svensk hjälporganisation. Vi grundades 1980 så att 41 år har vi hållit på med att hjälpa människor. Jag har inte varit med hela den resan. Utan en organisation som grundades av Tore och Kerstin Kratz. Tore han är hemma hos Jesus idag och Kerstin är med i våran församling i Skövde, vilket jag är väldigt glad över. Och lite bakgrund, vilka vi är, så är det så här. Tore han växte upp i en väldigt tuff kontext och hamnade väldigt tidigt snett i livet. Och redan som 9-åring så hamnade han på en uppfostringsanstalt och mötte en vardag fylld av övergrepp och misshandel. Och så hade han en tuff tid och en mörk tid. Och när han var 18 år gammal så hamnade han på ungdomsfängelse. Och sen hade han kommande 18 år in och ut på olika fängelser i Sverige. Och en vardag som till största delen bestod av mörker, av misshandel, av missbruk, av trasighet. Och mycket ensamhet. Och Tore var ganska känd i Sverige som en rymningsexpert. Under sina 18 år så lyckades han rymma från svenska anstalter 26 gånger. Vid ett tillfälle så rymde han på en glugg som var 17 centimeter och blev därefter känd som 17 centimeters mannen. En väldigt speciell man. Han skrev en bok som heter Undret i fängelsecellen som jag läste för ett år sedan är det väl. Och som beskriver lite av hans historia, hans bakgrund. Och där han skriver hur han en dag efter all dessa liksom fängelsebesök in och ut och misshandlar och missbruk så var han trött på livet. Och det var ett väldigt mörkt och trasigt liv. Och då säger han hur han i sin fängelsecell i en desperation började be till Gud. Och där och då så mötte han Jesus i fängelsecellen. Och beskriver hur det mötet var med och bara förändra hans liv. Och så blev Tore en förvandlad man. Ett år senare så kommer han ut från fängelset. Han är ren från sitt missbruk och har ett hjärta som längtar efter att få hjälpa människor. Och jag tycker det är så fantastiskt för att jag tror att varje gång en människa får möta med Jesus så sker det någonting på insidan. Någonting som inte alltid går att förklara, men Tore kom ut som en förändrad människa. Och det han hade genomgått så hade han ett sånt hjärta av att få sträcka ut en hand till de mest utsatta. Framförallt till barn, till kvinnor och familjer som led och hade ett tufft liv. Så att tiden går, han och Kerstin åker ut som missionärer och 1980 är de hemma igen och startade upp barnsamariten med visionen och hjärtat att hjälpa utsatta människor. Och jag är glad att säga idag, 41 år senare, så är det fortfarande samma vision. Vi älskar att få sträcka ut en hand till de som behöver den som mest. Och idag har vi glädjen att få ha samarbetspartners och jobba både i Etiopien, i Demokratiska republiken Kongo, i Zambia, i Portugal och i Brasilien så har vi arbete. Och jag hinner inte gå igenom alla projekten idag, men jag tänkte jag skulle ge en liten överblick. För då vet ni lite vilka vi är. Och så undrar man, vad är det ni gör för någonting då? Och ett av våra fokusområden handlar om utbildning. Därför att vi tror att utbildning är en väg ut ur fattigdom. Och i Etiopien så jobbar vi tillsammans med lokal partners där vi är med och driver 5 stycken byskolor där över 3000 elever går idag. Och det är vi väldigt glada över. Pojkar och flickor som annars inte skulle ha gått i skolan får nu möjlighet att gå i skolan. Och de får det med hjälp av svenska människor som säger vi vill vara med och göra skillnad för andra. Och genom de medel vi får in får vi vara med och se till att ge skolgång och utbildning till dessa människor. Och det är fantastiskt att se. För ute på landsbygden i Etiopien så säger man att varannan människa inte kan läsa eller skriva. varannan människa. Det är väldigt många. Men mitt i den här landsbygden får vi finnas med dessa byskolor för att faktiskt vara med och skapa en framtid för de som annars skulle ha en väldigt tuff framtid. Och som ni säkert vet så är att lära sig läsa och skriva och få en utbildning en nyckeln att faktiskt komma ut ur fattigdom och få en förändrad framtid. Så vi är väldigt glada att det är ett av våra liksom fokusområden. Ett annat kallas för flickors framtid. För vi vet att de som i världen idag oftast hamnar i kläm är flickor. De som ofta utsätts för brutala saker är flickor. När någon i familjen i de här länderna dör, vem är det som får lämna skolan och gå hem och hjälpa till i hushållet? Och det är flickor. Vem är det som riskerar att giftas bort i tidiga tonåren? Jo, det är flickor. Så ett av våra mål är att jobba för att ge flickor samma möjlighet att gå i skolan som pojkar har. Så ett av våra mål är att minst hälften av alla våra elever ska vara flickor. För att de ska få samma möjlighet att kunna få en utbildning och inte bli bortgifta. Och genom att ge flickor utbildning så är vi också med och förhindrar barnäktenskap. Genom att föräldrarna faktiskt kan ha dem i skolan så kan de få en utbildning och föräldrarna behöver inte känna bördan av att betala eller möjligtvis gifta bort flickan för att man inte klarar att försörja henne. Så det är fantastiskt att vara med och ge flickor en framtid. Och i Kongo så jobbar vi tillsammans med Dennis Mukwege. Han har ni kanske hört talas om. Nej, ni ser vissa ser. Ni ser lite frågande ut. 2018 fick ju han Nobels fredspris. Han är ju pastor och han jobbar också med kvinnor som har varit sexuellt utsatta för att hjälpa dem i detta krigshärjade land. Och tillsammans med hans organisation så har vi fyra stycken safe house kallar vi det för. Fyra stycken skyddade boenden för flickor som har varit sexuellt utnyttjade. Och på varje boende så bodde 10 flickor. Vissa av dem har varit på bordell. Vissa av dem har redan fått barn som en konsekvens av våldtäkterna de har varit utsatta för. Och flickorna som bor på de här boendena är mellan 10 och 14 år gamla. Det är en väldigt rå, det är en väldigt brutal verklighet som råder där ute. Men vi är oerhört glada för de flickor som vi kan ta hand om. Som under ett års tid får komma till ett boende och möta människor som tror på dem. Människor som älskar dem, människor som bryr sig om dem och så får de sakta men säkert läkas. Vi står för alla kostnader och vi ser till att vissa behöver opereras, vissa behöver liksom en rad olika saker. Och så säger vi vill vara med och göra det vi kan. Och så berättar de där nere hur sakta men säkert så händer någonting i flickorna när de kommer dit. Och jag tror att det där händer när vi sträcker ut en hand. När vi faktiskt börjar värdera människor, när vi gör det vi kan så tror jag också att Gud griper in och gör det han kan. Och så har vi personal som berättar att efter ett tag så kommer det leende tillbaka i deras ansikten. Och hoppet tänds i deras ögon på nytt. Och det är fantastiskt. Och när de har varit där ett år och fått väldigt mycket samtalshjälp ska jag säga. Och vissa de har möjligheten att gå i skolan. Och vissa får en yrkesutbildning. Men de får höra berättelserna hur man ett år senare kanske kan stå på egna ben. Man har möjligheten att kanske komma tillbaka till sin familj. Man har möjligheten att få en helt annan framtid än man annars skulle ha haft. Och det är fantastiskt att vara med och jobba för flickors framtid. Och bilden ni ser här så jobbar vi också med att ge hygienpaket. För vad vi i Sverige tar för självklart är att den tiden som flickor har mens en gång i månaden så är det många som inte har möjlighet att i dessa länder gå i skolan. För man klarar inte av att vara, det finns ingenting man har. Men så ser vi till att alla flickor får binder, de får salver, de får det de behöver för att faktiskt kunna gå i skolan hela månaden. Och man kan tycka, ja men vi lever 2021, är det så här det ser ut? Ja, det är det så här det ser ut. Men låt oss vara med och göra det vi kan för att hjälpa andra människor. Vi har ett projekt som vi kallar för barns trygghet. Uppe i nordöstra Brasilien så är det så många barn som lever på gatan och som kallas för gatubarn. Och lever man på gatan så hamnar man ofta i fel umgängeskretsar. Och det leder till ett liv i droger, i missbruk, i liksom kriminalitet. Och där vill vi finnas. Så har vi ett fotbollsprojekt och så har vi ett musikprojekt. Så att när barnen slutar skolan så behöver de inte gå ut på gatan och hänga där tills föräldrarna har slutat sina arbeten. Utan så får de möjlighet att komma. Och så blir de tränade i fotboll och de växer som människor. Eller också är de på musikprojektet. Tills föräldrarna slutar jobbet och så får de en trygg uppväxt. Och vi jobbar med förskolor, vi har bebisen, vi har kriscenter, en rad olika saker. Därför att vi tror på att skapa en trygghet för barn som växer upp idag. Ett annat projekt vi har kallar vi för hjälp till självhjälp. Och det jobbar vi med bland annat sömnadskurser. Och vi har en sömnadskurs som är 9 månader lång. Och när man är klar med den så tar man examen och så får man en egen symaskin. Och vi har så många underbara berättelser. Flickor som har kommit dit så trasiga, men så får man komma dit och så läks man. Och så får man den här symaskinen, så plötsligt kan man stå på egna ben. Och så kan man försörja sig. Och kanske inte bara sitt eget liv utan sin familj. Och faktiskt vara med och förändra hela byn man finns i. Och vi hade en flicka, jag hinner inte dra den berättelsen idag, men det var så underbart. Hon kom dit som en väldigt trasig människa och han hade blivit utsatt för övergrepp innan. Men hon går därifrån 9 månader senare, så startade hon upp sin egen syateljé. Och så tränade hon upp, jag kommer inte ihåg om hon hade 4 eller 8 flickor som hon nu lärde upp. Och hon fick komma tillbaka till sin by, hon blev upprättad och hon är ett föredöme för andra människor. Och vet du vad, det är det här vi längtar efter att jobba med. Jag tror att bistånd är någonting vi alltid kommer få jobba med hela vägen tills Jesus kommer tillbaka. Men att få ge hjälp till självhjälp. Att faktiskt få se människor kunna få sin egen inkomst. Kunna stå på egna ben. Och vi har både odlingsprojekt och vi har hönsprojekt och getprojekt och koprojekt. En rad olika saker för att hjälpa människor att faktiskt växa och klara av att försörja sitt eget liv. Det är någonting fantastiskt. Det sista projektet jag bara ska nämna nu, det kallar vi för hälsa och hygien. Och uppe i nordöstra Brasilien så har vi en båtklinik som är utrustad med en rad olika saker. Och ett team har vi som med volontärer som helt ideellt hjälper till 2 till 3 helger i månaden. Så åker de ut med den här båten till det fattiga fiskefolket på öarna runt omkring Salvador. Och så ger de sjukvård och ger tandvård till människor som annars inte har möjligheten att få det. Och jag tycker det är så underbart. Människor som med sina liksom gåvor använder dem för att hjälpa andra människor. Tandläkare, sjuksköterskor, en rad olika människor som bara vill vara med och hjälpa. Och de räknar med att varje år är de med och hjälper mellan 2 till 3 000 människor. Att få tandvård och sjukvård. Och jag tycker det är så underbart. Att få se människor som själva kanske har fått hjälp innan och så vill man ge vidare någonting man själv har fått. Och det är en liten presentation om vilka vi är och vad vi gör för någonting. Och jag ska om en liten stund få dyka ner i ett av projekten och en flicka jag ska berätta lite mer om. Men vi ska få lyssna till Mattias som tar med oss här på någon mer sång. Ska ta med dig till Etiopien och berätta en berättelse om en flicka som heter Edil. Hon heter egentligen något annat, men hon får heta så idag. När hon var 12 år gammal och var på väg hem från skolan så kom det en äldre man på MC och stannade vid kanten och undrade vart hon bodde. Och hon berättade och den här mannen åkte hem till hennes föräldrar och undrade om inte han kunde få gifta sig med henne. Hon var 12 år gammal, han var ganska mycket äldre och han står inför föräldrarna och berättar att han kommer ta hand om henne. Han ser till att hon får komma till ett fint hus, han ska ge dem liksom mediciner, mat, allt vad de behöver. Allt vad en fattig familj kan önska sig. Och föräldrarna är tveksamma och vill helst inte göra det, men de är lite fram och tillbaka. Och den här mannen kommer tillbaka gång efter gång efter gång för att han vill så gärna gifta sig med Dille. Och efter en tid så kommer föräldrarna fram till att det är så tufft så vi säger ja att han får gifta sig med henne. Hon är 12 år gammal. Så en dag så har de en enkel bröllopsceremoni och den här flickan får åka med mannen på MC bort till den byn där han kommer ifrån. Och vi har en 12-årig tjej som gråter av förtvivlan. Hon får lämna sina syskon, sin mamma, pappa, allt vad hon har. Åka med den här mannen. Och när de kommer fram till mannens hus så visar det sig att det inte alls är som han har berättat. Han har ljugit för familjen. Han har inte alls något fint hus. Han är inte rik. Han har inte möjligheten att ta hand om henne på det sätt som han har stått och sagt innan. 12 år gammal så vet Edil ingenting om vad äktenskap innebär eller hur saker fungerar. Och det tar inte lång tid förrän den här 12-åriga flickan blir gravid. 12 år gammal så är hon på en helt annan plats. Ingen kontakt med sin familj. Helt utlämnad och är väldigt ledsen och en trasig människa. Och det går de här månaderna som hon är gravid. Och innan hon har fyllt 13 år så föder hon fram sitt första barn, en son, i grannens hus under mycket, mycket svår smärta. Innan hon är 13 år gammal. Så sitter hon där som en trasig människa med en liten nyfödd pojke och en man som är väldigt, väldigt mycket äldre än henne. Och hon är förtvivlad. Och mitt i allt det där så får våran samarbetspartner på plats där nere höra talas om situationen, vilket vi är så glada för. Och de åker dit och uppsöker den här mannen och berättar för honom att barnäktenskap är inte legalt. Han har ingen rätt att behålla henne. Han har ingen rätt att vara gift med henne. Och efter mycket om och men så får de med sig Edil hem och de åker till hennes föräldrar och berättar vad som har hänt. Och de ångrar sig och så tar de tillbaka den här flickan. Vilket vi är väldigt, väldigt glada över. Och hon får komma hem till sin familj. Hon får börja gå i skolan igen. Och på den här bilden så är hon 14 år gammal. Och hennes son är 2 år gammal. Och idag är hon en lycklig flicka som kan gå i skolan, som älskar att få lära sig att läsa och skriva. Och som vill lära sig om sina rättigheter och en dag få en utbildning för att kunna ta hand om sin familj. Och vi är tacksamma. Hon säger att mannen som hon var gift med vill inte veta av henne. Ändå finns det en rädsla att han en dag ska komma tillbaka. Men som det är idag så är hon glad och tacksam. Och hon har en önskan där hon säger att jag önskar att inte några barn skulle behöva gifta sig och föda barn. Och för oss är det en sån självklarhet. Men för så många människor är det ingen självklarhet alls. Och jag tycker den där vädjan, den är så dubbelbottnad ibland. Men jag är så glad över att hon är en av de flickorna som har blivit räddad. Som idag faktiskt har en framtid. Därför att det finns människor som säger, vi vill vara med och göra skillnad. Och när jag är här den här söndag eftermiddagen så har jag en utmaning till dig också. Och en fråga om, vill du vara med och göra skillnad? Därför att jag tror att ge utbildning till människor är med och förändrar så mycket. Och det förändrar inte bara att man får möjligheten att gå i skolan, utan det förhindrar så mycket annat tragiskt som kan hända människor. Som att bli bortgift. Som att få en mörk framtid till mötes, så kan man vara med och faktiskt förändra det där. Och jag tittade på vad det kostar i Sverige och jag insåg att 2018 så säger man att det kostar 9 475 kronor i månaden att utbilda en elev i Sveriges kommunala grundskola. 9 475 kronor. Och så tänkte jag måste titta vad det kostar att ge ett barn i Etiopien utbildning med skoluniform, skolmaterial, hälsokontroller, utbildning, allt vad det innebär. Och insåg att det kostar 150 kronor i månaden. Och jag vet att det går inte riktigt att jämföra det där, men jag inser att det går 63 stycken etiopier på en svensk utbildning. Men det som slog mig mest, det var att 150 kronor i månaden, ja men det är att äta kanske en och en halv lunch ute. Och jag inser, men det är ju möjligt att vara med och själv kunna bekosta och ge utbildning till en människa. Och jag tyckte att ja, men det blir ju en underbar utmaning. Tänk om det finns någon i Skillingar i den här eftermiddagen kvällen som säger så här, jag har möjlighet att faktiskt ge en människa utbildning. Att få vara med och sätta av 150 kronor i månaden. Och då vet jag att jag säkerställer för en pojke eller flicka att kunna gå i skolan och faktiskt få en utbildning. Jag vet att det finns en rad olika organisationer hela tiden. Och det finns församlingar. Och alla vill ha tag i pengar hela tiden. Och vet du vad? Det är helt valfritt och fritt att vara med. Men om du vill vara med och säga det här är någonting som verkligen rör mitt hjärta. Så i bänkarna så finns det såna här. Ni får jättegärna titta på dem om ni vill. För i dem så finns det ett kort. Om man vill signa upp så bli månadsgivare. Så kan man bara fylla i sitt namn där. Hur mycket man vill vara med och ge varje månad. Om man vill ge via banker eller autogiro så finns det en rad olika saker. Och det finns till och med om man vill ge så här och få skattereduktion. Vilket innebär att om man ger 200 kronor i månaden så kostar det bara 150 kronor i månaden. För de 50 kronorna kommer tillbaka på skatten sen. Men min utmaning är, låt oss vara med och göra skillnad för andra människor. Och kanske du inte har möjlighet att ge varje månad, så kanske du har möjlighet att ge en gåva. Och ni ser vårat både swishnummer här alldeles strax och bankgironummer. Om det är så att man känner, ja men jag vill vara med och ge en gåva till det här arbetet, så är du mer än välkommen. Varje krona som kommer in betyder så mycket i att få hjälpa andra människor. Och så finns det en tredje sak jag vill be er om. Och det om man inte har möjlighet att ge så kanske man har möjlighet att be. För är det någonting vi behöver så är det människor som är med och ber. Det är för att varje dag i vårt arbete så är vi beroende av att Gud hjälper oss. Vi är beroende av hans ledning, hans vishet, att han hela tiden leder oss på rätta vägar. Och jag vet att vi kan berätta om det här, och ibland så hugger det till i våra hjärtan, och vi kan tycka att vilka utmaningar och vad de möter för tuffa saker. Och så hör man det under kanske en timmes gudstjänst. Och så vet jag att våra medarbetare på platsen nere lever med det här 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, varje månad. Och de behöver våra förböner. De behöver kraft, de behöver styrka att fortsätta arbetet i att hjälpa andra människor, i att leda andra människor. Så en utmaning till er alla idag, kanske någon i alla fall kan säga, jag vill vara med och be. Jag vill ta det till mitt hjärta, jag vill lyfta barnen där nere, jag vill lyfta ledarna. Jag vill vara med, därför att vi tror att det gör så stor skillnad när vi öppnar våra munnar och faktiskt ropar till Gud om att vara med och hjälpa. Så det blir utmaningen till er idag. Vill du vara med som månadsgivare, kan du fylla i den, och sen på vägen ut idag ur gudstjänsten så kan man bara lämna den i insamlingsboxarna. Och har du kontanter du vill ge, så finns all möjlighet när gudstjänsten är slut också att få ge det på vägen ut. Men vi ska be en bön tillsammans. Fader, jag tackar dig för att du är en god Gud, Herre. Tack, Herre, för alla de barnen som vi har möjlighet att få hjälpa i Etiopien idag. Tack att vi får lyfta dem i bön i den här gudstjänsten. Vi ber för varje pojke, varje flicka som idag har möjligheten att få gå i skolan. Tack att du hjälper dem, Herre. Tack att du ger dem mod, Herre. Tack att du ger dem styrka, Herre. Tack att du ger dem allt vad de behöver för att gå den här utbildningen, för att få en annorlunda framtid och framförallt att få en ljus framtid. Jag ber för varje lärare, jag ber för varje ledare, jag ber för varje människa på plats där nere som kämpar för att vara med och ge möjligheten till att få driva dessa projekt. Tack att vi får lyfta dem den här stunden i bön. Vi ber att du ska ge dem kraft, vi ber att du ska ge dem styrka, vi ber att du ska ge dem vishet att varje dag tar rätt beslut och leda människor på rätta vägar. Och så tackar jag dig, Herre, för varje människa som idag på ett eller annat sätt vill vara med och ge. Jag ber om att du ska välsigna var och en. Och jag ber framförallt att du låter den gåva som kommer in få välsignas, Herre, och multipliceras gång efter gång till att hjälpa andra människor. Vi ber om din välsignelse över gåvan, över varje givare. Och vi tackar dig i Jesu namn. Amen. Härligt. Så tänkte jag få dela ett Guds ord med er också. Ni orkar en liten stund till. Ja då. Jag har inte varit med om nej någon gång än, så jag hoppas att vi klarar oss ifrån det. Vet ni vad? När våran äldste grabb var någonstans runt 4 år, tror jag det var, så skulle han lära sig att cykla. Och han hade tidigt fått en springcykel eller en balanscykel. Vet ni vad det är? En cykel utan tramper. Och när vi var ute och gick, jag med fru, så åkte han ofta på den där bredvid, och ganska snabbt så fick han upp bra balans. Jag tänkte att det här kommer underlätta den dagen han väl ska lära sig att cykla. Och jag vet att när det blev lite nedförsbacke tyckte han det är underbart att bara få lyfta upp fötterna och glida med. Och så kom den idag när vi väl skulle prova att komma till en riktig cykel utan stödhjul eller någonting, och så ge sig ut. Och vi hade gjort det där klassiska, jag och min fru, vi bor i radhus, den där svenska flaggan var uppsatt på fasaden. Min fru stod med kamera på gatan. Ni är med på vad jag menar. Och så ska hon filma när det här stora ska ske. Och så står jag bakom cykeln där, och så ska han trampa iväg, och så kommer jag inte ihåg riktigt, men han sa väl något i stil med, pappa, du släpper väl inte? Nej då, inte än. Men det får man inte säga för högt då. Och så springer man iväg där bakom och håller, och så tycker man, ja, men det här går bra. Och så inser jag att, ja, men det här, jag släpper, och så cyklar han iväg. Om man tycker att det här går, så inser jag väldigt snabbt att nu finns det en nyckel. Det är att fortsätta trampa. Därför att när man slutar trampa vid den åldern, så har man inte riktigt förstått att man ska få ner fötterna när farten tar slut. Utan krampaktigt håller man kvar och så välter man. Så jag någonstans bara fick i mig, du måste fortsätta trampa. Och jag tror att det är nyckel inte bara i att cykla, utan jag tror att det är nyckel i det kristna livet. Att du och jag behöver ibland fortsätta trampa. Och det står så här underbart i Hebreerbrevet, författaren skriver i det 10:e kapitlet, och den 30, vers 36, så står det: ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni behöver uthållighet, säger Bibeln, för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Och skulle jag översätta det med min egna översättning, står det: ni behöver fortsätta trampa för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ni behöver fortsätta göra samma sak om och om och om igen. För att det är en nyckel i det kristna livet. Vi lever i en kultur idag, i ett samhälle, där det handlar väldigt mycket om snabba grejer. Man vill be och jag ska ha det nu, och man vill få liksom, det allt ska gå fort hela tiden. Medan Bibeln är ganska tydlig om att vi behöver uthållighet. Vi behöver fortsätta be. Vi behöver fortsätta läsa Bibeln. Vi behöver fortsätta vittna för människor. Vi behöver fortsätta bygga kyrka. Väcka ut och väcka in. Och jag vet att när Josua, vår äldste grabb, hade liksom cyklat iväg det, så var det inte så att det gick underbart varje gång. Utan det har blivit ganska många kraschar efter det. Och jag kan säga att han är 9 år idag och det blir fortfarande en och annan krasch. Och det blir det för mig också ibland. Men vet ni vad? Jag har insett också att det farligaste, det är inte om man kraschar. Utan om man kraschar så är det upp på cykeln igen och fortsätt trampa. För annars kommer man aldrig lära sig cykla. Utan skulle man misslyckas där så slutar man ju inte. Utan uppmaningen blir ju upp igen och så fortsätter vi trampa. Och jag vet att det är ett par år sedan, eller ganska många år sedan nu kanske, som jag lyckades cykla omkull ganska bra så där. Och jag vet bara för att jag cyklar omkull så kommer jag ju inte sluta cykla. Utan jag kommer ju fortsätta upp igen. Men ibland i det kristna livet så är det människor som ramlar, man faller, man misslyckas. Vi kallar det ibland för att synda. Och så ger människor upp och tycker min synd är för stor eller det blir för mycket. Men vet du vad? Det farligaste är inte om vi ramlar, det farligaste är om vi slutar att leva. Jag tror inte Gud är rädd för att vi skulle misslyckas, göra fel, snubbla eller ramla. För vi är människor och vi gör det hela tiden. Och jag som pastor säger, jag misslyckas ofta. Jag gör fel, jag ramlar. Men jag inser att grejen är att komma tillbaka till Gud. Och resa sig igen och fortsätta. Och är det någonting vi behöver i den tid vi lever idag, så är det människor som inte står där och säger, men titta du ramla. Utan vad vi behöver är en församling och människor som säger, upp igen och fortsätt trampa. Människor som omfamnar de som har misslyckats och säger, vet du vad, vi gör ett nytt försök. Det är inte över. Det är inte farligt att ramla. Det farliga är om du slutar att cykla. Och jag älskar vad Johannes skriver i sitt första brev. Vi ska läsa det tillsammans. I första Johannesbrevet kapitel 2 och de två första verserna så säger han så här, mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Med andra ord, jag skriver för att ni inte ska ramla, att ni inte ska krascha, ni inte ska misslyckas. Men om någon syndar, ramlar, faller eller kraschar, så har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, men inte bara för våra, utan också för hela världens. Och jag älskar de här raderna. Johannes skriver det och säger, ja men då är det ingen fara, då kan vi synda. Nej, det är inte det han säger. Han säger, detta skriver jag till för att ni inte ska synda. Vi ska göra allt vi kan för att leva rättfärdigt, rent, gudfruktigt i den tid som nu är. Men, säger han, om nu någon skulle synda, så har vi en som finns där. En som för vår talan inför fadern, det är Jesus Kristus, han rättfärdig. Och vet du vad? Han är försoningen inte bara för dina och mina synder, utan också för hela världens. Det är ju världens bästa budskap. Att upprättelsen, förlåtelsen gäller för alla människor. Din och min uppgift är att se till att människor fortsätter trampa. Att människor går upp på cykeln igen. Att människor fortsätter leva det kristna livet. Men jag tror att vi behöver människor som gör goda saker om och om och om igen. Och jag vet att vi lever i en tuff tid. Vi har haft en pandemi som har varit 1,5 år. Där så många människor har levt i ensamhet, i isolering. Och många har tappat livsgnistan. Vissa har tappat hoppet helt. Många har fått flytta hem också till Herren. Men mitt i allt det så tror jag, är det någon som behöver lysa hopp, så är det Guds församling. Är det någon som kan tala framtidstro, så är det Guds församling. Inte av att vi kommer möta ljusare tider här, men att det finns ett hopp och en framtid ovan där. Att du och jag borde vara människor som talar att det finns en annat liv att leva. Det finns en annan väg, någonting vi kan sätta vårt hopp till som är för mer än det vi ser här. Vi tror på en himmel. Vi tror på en evighet. Vi tror på att det finns en dag, en plats dit vi får komma. Om vi sätter vårt hopp till honom. Inte för att vi har lyckats med någonting, utan därför att han har lyckats med någonting. Och vet du vad? Det finns en man som jag har läst en och annan gång i den här boken. Han heter Josef. Jag tror att ni har läst om honom också. Och jag tycker hans berättelse är så spännande när han växer upp med mamma och pappa och 11 bröder. Och en dag så, ni känner till storyn, vissa av er, vissa kanske inte, men han växer upp där och får drömmar om kärvar som plötsligt ska bugas inför honom, och någonstans är det som att Gud börjar kalla honom till att bli en ledare, men han är inte den äldste, han är bland de yngsta. Och när han berättar det här så blir hans bröder avundsjuka på honom och börjar tycka illa om honom, Och till råga på allt så är hans pappas favorit. Och så går tiden och så får han en dröm till. Där både solen och månen och 11 stjärnor bugas inför honom. Och det är som att både mamma och pappa och alla syskon skulle komma och buga. Ska du bli våran ledare? Och så går tiden och Josef vet att Gud har kallat honom. Men en dag när hans bröder är ute så ska han ut och hälsa på dem ute på marken. Och på vägen dit så får hans bröder se honom på avstånd. Och så börjar de samtala med varandra och säga: hej, där borta kommer dagdrömmaren. Hej, det kommer han som en dag ska bli ledare. Pappas lilla favorit, vad gör vi? Och någon börjar säga: ska vi döda honom? Det är Bibeln, så ni behöver inte se rädda ut. Och så kommer de in och säger: men vet du vad, vi kan inte döda vår egen bror. Vi kastar honom i en brunn. Och så gör de det, men så kommer en karavan åkande och så säger: men vet du vad, vi har en bättre idé. Vi säljer honom. Men det är ju vår egen bror. De tar sin egen bror Josef och säljer honom till karavanen som kommer åkande. Och så förs Josef bort som slav till ett främmande land. Han kommer till Potifar. Han kommer plötsligt liksom, allt förändrades. Mannen som var kallad av Gud, mannen som skulle liksom bli ledare. Vad hände? Hans egna bröder förrådde honom, sålde honom. Och jag tänker någonstans att Josef kunde ha blivit bitter. Han kunde ha gett upp sina drömmar. Han kunde ha gett upp. Han mötte motstånd fast han gjorde allting rätt. Men vet du vad? Josef behövde fortsätta trampa. Josef behövde uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han hade lovat. Och det står att han kommer till Potifar och allt går väl. Varför? För att Herren är med honom. Och så växer han i förtroende och det går bättre och bättre. Och jag tänker att Josef någonstans börjar inse: bara jag håller mig till Gud så kommer det att gå vägen. Och mitt en dag när det är som bäst så kommer hans herres fru och tittar på honom med åtrå, står det. Och så kommer hon fram till honom och säger: kom och ha sex med mig. Och Josef säger: aldrig att jag skulle göra något sånt. Min herre ger mig allt vad jag behöver, jag skulle aldrig göra en sån synd. Och så står det, kommer hon dag efter dag. Och så en dag när de är ensamma i huset så kommer de fram till honom och så bara sätter han fart och springer ut därifrån. Men lämnar kvar manteln i hennes händer. Och så vänder hon hela storyn. Så när Potifar kommer hem så säger hon: han som du har tagit hit, han är utlänningen. Han försökte att våldta mig. Och vem lyssnar på Josef? Vem lyssnar på hans berättelse? Ingen. Och så sätter man Josef i fängelse. Och nu tänker man: men Josef skulle bli ledare. Josef som gör allting rätt. Hade det varit bättre att han hade varit med kvinnan? Absolut inte. Men ibland så behöver vi utsättas för saker för att se vad är det som finns på insidan. Ibland behöver saker få ta tid. Ibland behöver Gud jobba med oss för att vi faktiskt kan bli allt vad han har kallat oss till. Jag tror att Josef behövde fortsätta trampa. För att få Guds vilja och för att göra Guds vilja och få vad han hade lovat. Och där i fängelset står det att Herren är med honom och det går honom väl. Och så stiger han i liksom ansvar och sådär. Och en dag, ni som känner till berättelsen, så kommer han ut från fängelset. Han växer i mer och mer ansvar och en dag så är han en av Egyptens mäktigaste män. Och läser man hela berättelsen så står det att en dag så kommer bröderna dit och pappan och de bugar sig inför honom. Alla Guds löften går i uppfyllelse. Varför? Därför att jag tror att Josef fortsätter trampa. Josef fortsätter trots när han mötte motstånd. Trots när han mötte omständigheterna var emot honom. Så fortsätter han att göra rätt. Och det får mig att tänka ibland: vad gör jag när jag möter motstånd? Vad gör jag när omständigheterna är emot mig? Och man tycker: nej, men det blev ju inte som jag ville. Nu är det ju inte så här i Skillingaryd, men på andra ställen kan det vara så. Att människor säger: men det här skulle ju inte hända. Jag vill inte vara med om det. Det skulle ju bli på det här sättet. Vet du vad? Jag tror att vi möter väldigt många olika saker för att faktiskt luttras, för att bli mer och mer lika Jesus i vad han har kallat oss till. Och jag tror att vi behöver uthållighet för att faktiskt få tag i de där löftena. Och jag vet att en dag när jag och Josua var ute och cyklar, vi har en backe upp till vårt hus, och den där backen var lite jobbig och han cyklar och sa: jag orkar inte mer. Och så har man den där jobbiga pappan bakom som säger: fortsätt trampa. För varje steg du tar så kommer dina muskler växa. Han vill inte höra det. Men de kommer göra det, sa jag. Och en dag kommer du upp för den där backen. Och så bara gav han väl upp. Och så. Men vi måste ju upp för den där backen varje dag. Och så en dag när vi var på väg hem så cyklar han upp för hela backen. Och så vände han sig om och säger: pappa, jag klarar det. Vet du vad, det skedde inte över en natt. Det skedde för att han hade fortsatt att trampa. Gång efter gång efter gång. Och jag tror att väldigt mycket i våra liv ibland vill vi ha den snabba förändringen. Men Gud säger: det kommer ta lite tid. Och när vi tittar på ledarna i Guds rike så har det ofta tagit lite tid. Men vi är en kultur där vi ibland bara, jag ber och jag vill ha bönesvaret nu. Någon sa att jag ber om tålamod, jag ska ha tålamod nu. Det är precis vad tålamod handlar om. Det kanske får ta lite tid ibland. Och jag tror också att när vi möter eller ser berg framför oss så tänker vi att det berget är omöjligt att bestiga. Men vet du vad, när vi tar ett steg i taget och så går vi med blicken riktad där, så kan vi titta tillbaka efter en stund och säga det var väldigt, vad långt jag har kommit. Varför då? Det är för att man tog ett steg i taget. Och jag tror att det handlar om att skaffa sig goda vanor. Jag tror det handlar för oss att inte ge upp utan fortsätta kämpa. Och jag vet att det här är ett budskap jag tror Gud har liksom lagt på mitt hjärta. Att väcka oss varandra är att inte ge upp. I en tid när det är mörkt, när det är liksom trasigt i vårt samhälle, så tror jag himlen har en hälsning den här kvällen till att säga, ge inte upp. Fortsätt att trampa. Och det kanske är någon som kommer hit där man faktiskt tycker det är kämpigt. Man tappar livsgnistan, man tycker det inte är riktigt värt. Vet du vad? Jag tror att det finns en Gud som säger, jag älskar dig. Fortsätt att kämpa. Kanske någon som har bett för ditt helande under lång tid och bara säger, det händer ju ingenting. Vet du vad, jag är övertygad om, varje bön, varje tår, varje desperat försök att ropa till Gud, lyssnar han till. Och jag tror att det där helandet är närmare nu än vad det någonsin har varit. Ge inte upp, fortsätt att trampa. Kanske någon kämpar i bön med något barn eller barnbarn eller någon kompis som inte har kommit till troen. Om man tycker det känns hopplöst det där, vet du vad? Jag tror att Bibeln säger idag till dig, ge inte upp. Fortsätt att trampa, fortsätt att be om de bönerna, fortsätt att ropa till Gud. Jesus ger oss en liknelse om änkan och domaren, jag tror vissa av er känner igen den. Man säger hon kom till den här domaren gång på gång för hon visste att hon hade rätt. Och han säger till slut, jag bara orkar inte med henne så jag kommer till slut ge henne rätt. Och så avslutar Jesus och säger, på samma sätt så borde vi be utan att tröttna. Utan att ge upp så borde vi komma gång på gång. Varför? Därför att vi vet att vi har rätt. Bibeln har gett oss bönens kraft. Han har gett oss vapnet av att faktiskt kunna be för saker. Och i bönen kan vi få vara med och få se saker förändras. Om vi inte ger upp. Och jag tror att det är hälsningen till oss idag. Fortsätt trampa. Ge inte upp. Och jag vill i avslutningen få be en bön tillsammans så vi kan spela lite, tror jag. Jag skulle bara önska att vi kunde bara blunda en liten stund. Och jag ska inte peka ut någon eller ta fram någon. Jag skulle bara önska att man gjorde det för att det skulle få bli en stund mellan dig och Gud. Så behöver man inte tänka på den som heter höger och vänster, utan man får bara låta det vara en stund mellan dig och Herren. Och så vill jag fråga om du finns här inne. Medan vi bara sluter våra ögon så vill jag fråga om du finns som känner att det här rörde vid mitt hjärta. Kanske en av dem som bara känner att du behöver ny glädje in i livet. Kanske någon som känner en desperat längtan efter att få se det där helandet. Den där människan blir frälst eller något helt annat, men som bara säger, inkludera mig i din bön. För det rörde vid mitt hjärta. Om du finns här inne, alla blundar, kan inte du bara lyfta din hand som ett tecken. Så ska jag ta med dig. Tack Jesus. Tack Jesus. Det är flera händer. Finns det någon mer som säger det här gäller mig? Tack Jesus, tack Jesus. Fader i Jesu namn så tackar jag dig för att du är här med din närvaro just nu. Fader, jag tackar dig för att du känner våra hjärtan innan och utan. Du vet Herre precis hur vi mår, vad vi längtar efter, vad det är vi ropar efter. Och jag tackar dig att du ser de händer som har gått upp just nu. Och jag ber att du i den här stunden skulle möta med dem Herre. Om det gäller att man behöver bara komma nära dig på nytt Herre, så kommer din närvaro, röver deras hjärtan, omslut dem i den här stunden och möt med dem Herre. Om det gäller ett helande så kommer din närvaro, kommer din kraft och gör det omöjliga möjligt Herre. Kom och gör det där miraklet levande Herre. Kom och bota den sjuke och gör den sjuke helt frisk. Vi ber om det i Jesu namn Herre. Och jag ber att du låter var och en av oss som sitter där på nytt få en längtan i våra hjärtan. En längtan efter att sträcka sig åt dig. En längtan efter att fortsätta. En längtan efter att inte ge upp. Utan säga till varandra, vet du vad? Vi fortsätter trampa. Kanske man har kraschat, kanske man har lite skrubb, så kanske det syns, kanske man har fått ett R. Och så tittar varandra och så säger, vet du vad, upp igen, så fortsätter vi trampa. Så lyfter vi blicken till Jesus. Så tackar jag dig för var och en här just nu och ber om att du ska röra vid våra hjärtan. Fader, jag ber om det i Jesu namn. I Jesu namn.